Halleluja, tack Jesus. Vill du bara sträcka dina händer mot Jesus. Herre, vi tackar dig. Vi får komma inför dig idag. Vi får samlas i ditt namn, Jesus. Ditt namn som är över alla andra namn. Jag tackar dig Jesus att du är vägen, du är sanningen och du är livet. Och ingen kommer till Fadern utom genom dig Jesus. Det är bara ditt namn Jesus. Det är bara ditt blod Jesus. Det är bara ditt kors där du dog och vann en evig seger för oss. Vi tackar dig idag för blodet. Tack för namnet Jesus. Tack för dig själv Jesus att vi bara får dras nära dig den här dagen. Och jag bara välkomnar dig heliga ande. Du som är sanningens ande. Jag ber att du skulle smörja mina läppar att tala ditt ord med uppenbarelse, med klarhet, med sanning. Och jag tackar dig för att du öppnar våra andliga öron att höra vad anden vill säga. Jag tackar dig heliga ande, du kommer med sanning, uppenbarelse, profetisk skärpa. Och jag ber om en smörjelse över hela helgen. Jag tackar dig för den här dagen och imorgon när Hanna predikar. Jag ber att du skulle verka, tala, tänd våra hjärtan. Fyll oss med ny tro, fyll oss med bönens ande och fyll oss med en kärlek till dig Jesus. Vi tackar dig Herre och vi välkomnar dig i Jesu namn. Amen. Jag får tacka för den här underbara välkomnandet och lovsången och introduktionen här Maurice. Jag och Hanna, vi fick göra en liten speciell upplägg. Det är så att vi har tre katter där hemma och den ena, han var i slagsmål. Och det blev så, han blev attackerad av en annan katt. Så vi åkte in igår på sista akuttiden på veterinären i Sävsjö. Och då var det två stora bett. Och då, det var verkligen viktigt att han fick vård. Så han har blivit, de har gjort massa ingrepp där och dränerat och det är antibiotika och hela faderullan. Men Hanna är hemma med honom nu och så kommer Hanna hit imorgon och predikar. Så nu får ni höra mig två pass här idag. Men jag tror inte det kommer bli sämre utan snarare ännu bättre. För under hela veckan så har jag gått och brottats med Gud och känt en vånda och också en nöd över det som sker i det andliga. Och jag har fått ett budskap som jag har predikat under egentligen många år. Men sen är det så att när man bär på budskap från Herren så kan de ibland bli ännu mera profetiska och ännu mer skarpa och ännu mera utvecklade. Och jag känner att det jag har burit inom mig i flera år ska ni få höra del 1 och del 2 här idag. Så det här blir profetisk undervisning. Är det okej? Okay? Och du vet, jag och Hanna, ni har fått ett litet bönekort, ni som vill bedja för oss. Vårt missionsarbete, Good News to All People, har nu funnits sedan 2004. Vi är inne på 23:e året. Och vi har predikat för miljontals själar bland de onödda folken. Och det som är så intressant är att det började som ett evangelistiskt arbete. Kommer alltid vara evangelistiskt, när de förlorade. Men sen med åren har det blivit mer och mer apostoliskt. Där vi tränar och sänder ut andra församlingsplanterare. Och det som är så intressant, om du vänder blad så har du lite blått. Då har vi ungefär 6 år sedan vi började känt Guds ledning att anta, sända och kalla inhemska missionärer. Och de är handplockade av våra betrodda koordinatorer. Vi har 10 koordinatorer i Asien. Och de handplockar alltså brinnande gudsmän och även vissa kvinnor som bär på kallelsen. Och de har ett enda fokus och ett enda uppdrag från mig. Ni ska predika evangelium bland de onödda och döpa dem i Jesu Kristi namn och plantera nya husförsamlingar. Låter det bra? Och sen så blir det ju ett och annat mirakel. Om vi bara tittar här så ni får lite glädjerapporter här. Förra året, jag sammanställde det här för 2 veckor sedan. Det var halleluja och bara få alla rapporter. Jag skriver aldrig så många blev frälsta för det vet bara Jesus. Kan liksom inte vi veta. Men hur många som bad med i frälsningsbön, hur många som verkligen sökte Jesus, var det 20 625 förra året. Och då är det alltså, då är det inte på en kampanj. Och jag har ju predikat på kampanjer i 25 år. Vi älskar ju det. Men lyssna nu. Det jag tror Gud är efter, det är inte en hand upp i luften och ett namn på någon uppföljningspapper. Hur många lärjungar blir det? Och fokuset jag vill att vi ska förstå är att sen döper sig här 2815 i vatten till Kristus Jesus. Här har vi en bild. Vilket land tror ni att detta är? Det är Sri Lanka. Ett av våra 7 länder där vi har missionärer. Sinne vad vackert de döper i. Och vissa dopbilder jag får, då är det i smutsiga vatten bland, jag undrar om inte det är några ormar där med, men det brukar vara väldigt ute i djunglen i Vietnam eller Indien. Och sen när de har döpt så planterar de husesamlingar. 464 husesamlingar. Och över 4000 mirakler, helande, skrevs ner, dokumenterades. Och det är genom 165 missionärer. Och jag tänker på hur Jesus gjorde. Han började först själv. Sen kallade han 12 apostlar, lärjungar som blev apostlar. Och sen står det, han kallade 70 till, eller 72 extra. Och jag gillar ju matematik. Vad blir 1 plus 12 plus 72? 85. Inte nog med det. Sen står det att han kallade 500 till, hade han 500 lärjungar. Och på pingstdagen var det 120. Så han multiplicerade sig. Och det är det jag och han har känt Guds maning. Multiplicera den branden, den glöden, den tron vi bär på. Och så sänder vi ut dem med 1000 kronor i månaden. För många räcker det till hälften av vad de behöver. Ibland räcker det till kanske 70%. Men vi kan inte ge dem mer pengar. Vi vill hellre ge fler. Det är lite så jag småländskt tänker. Hellre fler ska få stöd och gå ut än att det blir några välbärgade. Låter det okej? Vill ni be för vårt arbete och stödja, så har vi gjort det väldigt enkelt. Man går in på vår hemsida gentapp.org, det står där längst ner. Och så kan man fylla i förnamn, efternamn och e-mailadress. Så kommer det varje månad spännande nyhetsbrev. Och det brukar komma mellan 20 och 25 varje månad. Amen. Och vill man hjälpa oss så kan man även stödja en missionär med 1000 kronor i månaden. Och vi har nu 165 som vi varje månad sänder ut. Och jag har en vision, lite som Gideon. 300. Tänk dig det, att sen ut 300 som skördar, de plöjer, de är pionjärer bland de onorna folken. Och då får det storma hur mycket som helst, de bara fortsätter. De kan språket, de är inte så dyra i drift och de är villiga att tjäna Jesus både i tuffa tider och i goda tider. Amen. Nog om det. Nu vill jag bara be för kvällens och dagens möten. Herre, nu ber jag att du leder mig i undervisningen och förkunnelsen. Jag ber om din smörjelse och jag ber här att du ska all ära få i Jesu namn. Amen. Då börjar vi budskapet som jag kallar sista tidens profetiska örntjänst. Smaka på de här orden. Vi lever sannoliken i de sista tiderna. Och det jag har känt Guds maning, kallelse och nöd för, det är att Guds folk behöver ta emot en profetisk smörjelse att bli Herrens örnar i den här tiden. Och jag ska nu dela upp den här undervisningen på 2 delar. Del 1 får ni nu och del 2 kommer senare. Men det kommer handla om sista tidens profetiska örntjänst. Och nu när vi har rest och predikat i över 25 år, han och jag, så har vi agerat mycket i det evangelistiska, även profetiska. Men mer och mer känner jag, Hanna, en kallelse att vara med och utrusta, undervisa Guds folk. Så nu får ni en liten blandning här idag. Det blir både profetiskt och undervisning givetvis. Och jag vill börja med att läsa 2 bibelställen som lite lägger grunden för undervisningen. Om vi går till Matteus 24 så läser jag vers 3-5 och 10-12. När Jesus sedan satte sig på olivberget eller oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: säg oss, när ska detta ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Det här är en fråga som vi ställer idag. Jag ställer frågan och du ställer frågan. Och ni som kollar på tv där hemma eller YouTube. Vi frågar både Gud, oss själva och kanske andra. När är tiden slut? När kommer Jesus? När är tidsåldern slut? Och vad blir tecknet på din återkomst? Och lyssna nu på Jesu första ord. Se till att ingen bedrar er. Och det här jag vill lite trycka på och betona nu under hela undervisningen. Det viktigaste enligt Jesus att ingen av oss blir bedragna eller lurade. Och då läser jag vidare. Ty många ska komma i mitt namn och säga: jag är Messias. Och det ska leda många vilse. Med andra ord, ju närmare tidens slut vi kommer, så kommer många att predika Guds ord. Predika om Jesus, men de kommer leda många vilse. Och i nästa del så kommer jag betona ännu tydligare hur vi kan se och urskilja om predikanter och Guds tjänare kommer från Herren eller inte. För vi ska kunna urskilja det här. Det är det jag vill undervisa idag. Men jag känner att det vi behöver förstå. Fienden vill bedra och lura. Han är lögnens fader. Och går vi nu till vers 10, 11, 12. Då säger Jesus: många ska komma på fall och förråda varandra och hata varandra. Inga halleluja ord direkt. Det här är tuffa ord att höra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och laglösheten ska tillta och kärleken kommer svalna hos de flesta. Det här är Jesu beskrivning av sista tiden. Och det jag vill betona nu, det är behovet av att kunna urskilja, pröva och ta emot smörjelsen ifrån den helige ande. Att se och höra vad anden visar och anden talar. Det är därför jag kallar undervisningen sista tidens profetiska örntjänst. Och nu går vi till Uppenbarelseboken 3 och läser vers 15-18. Det här är Jesu budskap till Laodicea-församlingen. Och vi som är bibelläsare, då är vi många som har sett att Laodicea på många sätt liknar Sverige idag. Jag ska inte beröra det som man brukar beröra när man läser om Laodicea, utan jag ska tala om något annat. Så låt oss läsa så får vi se vad jag kommer betona. Vi går till Uppenbarelseboken 3:15. Jag vet om dina gärningar att du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm, men eftersom du är ljum och varken kall eller varm ska jag spy ut dig ur min mun. För du säger: jag är rik, har överflöd, behöver inget. Och du vet inte att du är eländig, ömkansvärd, fattig, blind och naken. Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik. Vita kläder att klä dig i så att din skamliga nakenhet inte ska synas. Och nu kommer jag till det jag verkligen upplever Gud vill att vi ska gå in i undervisningen idag. Och smörj dina ögon med ögonsalva så att du kan se. Om vi nu lägger ihop dessa bibeltexter bredvid varandra eller ovanpå varandra. Du får göra som du tycker passar bäst. Det första Jesus berör: se till att ingen bedrar er. Se till att ingen kommer på fall. Att ingen av er blir lurad, vilseledd av falska profeter. Och nu säger Jesus till Laodicea-församlingen: smörj dina ögon med ögonsalva så att du kan se. Och genom hela Uppenbarelsebokens olika budskap till de här sju församlingarna så säger Jesus om och om igen: hör du som har öron vad anden vill säga. Och det här jag upplever är högaktuellt i Sverige idag. För nu är det så mycket som är orent, utblandat, det är villfarelse och det är vilseledande både predikanter och budskap och trender och strömningar. Och fienden vill lura, locka oss ut på en bred väg av kompromiss. Och allt som glimmar är inte guld. Det är ett gammalt ordspråk, men och vad sant det är idag. Det är så sant idag, mina vänner. Allt som glimrar, allt som låter bra, allt som ser bra ut är inte guld, är inte från Herren, är inte äkta och rent. Jag skriver och jag säger till er idag, jag har skrivit här i mina anteckningar, det kanske största behovet i Kristi kropp idag är urskiljning. En vakenhet i anden där du har möjligheten med den heliga andes smörjelse att se och höra, att kunna med profetisk syn och vision se vad Herren gör, vad Herren vill göra, men också avslöja vad fienden gör och vad fienden planerar. Många vill höra vad Gud gör. Vad gör Jesus? Och det gillar ju du och jag att höra. Jag också. Men vet du vad jag upplever att vi ibland vill liksom inte lyssna på eller se? Vad gör fienden? Vad är det demoner och andemakter håller på att göra i vår värld idag? Och nu vill jag bara ta någon liten introduktionsstund här och bara berätta vad Herren bara visar mig. Och det är så klart att vi behöver urskiljningen av tiden. Och du kanske har andra områden du ser. Och då ska du ta det in i bönekammaren. Men det jag upplever och har upplevt under lång tid är att mycket förvirring och andlig blindhet råder bland Guds folk. Där villolärer och villfarelser har ökat. En sådan är synkretismen med den katolska kyrkan och andra religioner. Man kallar det för enhet och det låter bra på ytan. Det till och med kan se bra ut på ytan. Men när man talar om den här enheten så är det inte andens enhet på ordets grund. Utan det blir en enhet i den stora sjökans verkliga natur. Där man kompromissar med allt som står skrivet i Guds ord. Man blandar Jesu namnet med andra namn, andra religioner. Och det är det här som är så farligt i vår tid idag. För det är mycket nu som handlar om synkretism. Det ska vara enhet. Och ofta är det katolska kyrkan och olika religioner som inte är rena som är i centrum. Vi behöver vaka över det här och vara väldigt försiktiga. Andra saker som har kommit väldigt starkt på sista tiden är oren och manipulerande New Age-influerad profetiska tjänster och profetiska tjänstegåvor som profeterar lyckoprofetier men är också uppkopplade med orena andar där man vill ta in till och med influenser från New Age. Ny andlighet. Och det här sprider sig som en löpeld över hela vår värld. Därför behöver du kunna urskilja. Är det rent? Är det äkta? Är det Herren? Och de här sakerna har bara eskalerat och eskalerat och eskalerat. Antingen är det enhet och då är det enhet över alla gränser. Och man nästan tar bort Jesus för att man ska kunna enas. Eller så är det en öppenhet för det profetiska och det här andliga. Och då tar man in även nyandlighet och så blandar man det rena med det orena. Och så blir det en väldigt farlig profetisk förkunnelse eller till och med osund och många gånger manipulerande profetisk tjänst. Och andra diken som vi nämner är hur lyckas och profetier och framgångsförkunnelse har ökat och ökat och ökat till den grad att man nu talar saker som Herren säger, som Herren inte säger. Stämmer inte med Guds ord för 5 öre. Och då bildar du och jag som Kristi kropp uppfattningar, förhoppningar, förväntningar som inte är i linje med Guds ord. Det här är saker vi måste kunna pröva, urskilja. Vi ska inte förkasta något eller stänga dörren till en profetisk förkunnelse eller profetia. Men du måste lära dig som en mogen kristen, pröva med Guds ande. Pröva i bönekammaren och pröva med Guds ord. Det är tre enkla sätt att pröva. Pröva i din ande. Är det en god eftersmak? Känns det som ett amen i ditt inre? För Guds ande gensvarar ofta med ett amen eller en god eftersmak. Eller så får du röd lampa och nästan en ond magkänsla. Pröva i bönekammaren. Väldigt viktigt. Ibland vet du inte vad är rätt och fel. Vad är sant och falskt? Gå in i bönekammaren. Fasta och be. Och när du går in för Herren, då brukar det klarna. Och läs din Bibel. Stämmer det med ordet, då är det ofta en Herrens profetia. Andra trender som har bara ökat och eskalerat är ju judehatet och hatet och föraktet mot Israel. Samtidigt så ser vi i hela Europa och i Sverige islams utbredande, och det ökar nu med hast i land efter land. Läser vi Matteus 24 och 25 i sin helhet så ser vi ganska många olika tidstecken, och Jesus han lägger ett pussel för oss. Där jag har min passion i Matteus 24:14, att detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Och vårt missionsarbete, Good News to All People, håller nu på att sända ut missionärerna. Och vi reser och predikar så mycket vi kan och orkar för att vi ska tända eldar och sprida evangeliet där det som mörkas på vår jord. Och jag har goda nyheter. Missionsbefallningen går fram med stormsteg. Det som sker i Iran är inte bara hemskheter. Det är en otrolig inhemsk underjordisk väckelse. Ukraina likadant. Det som är ont och hemskt och tragiskt med krig och allt det här. Det är inte bara det som sker, för Gud verkar också. Även i Ryssland. Så vi måste förstå, mina vänner. När det här onda, mörka, tragiska kriserna avlöser varandra, så har Gud alltid sista ordet. Och han verkar alltid med sin ande och sitt ord. Bibeln talar om det här som födslovåndor. Och vet vad jag upplever är den viktigaste kallelsen i den här tiden? Det är att vi lär oss att gå på den smala vägen i Jesu efterföljelse med en vaksamhet. Att vi samarbetar med den helige ande så vi får vara ett profetiskt folk som inte blir lurade eller bedragna. Det här är avgörande för Guds församling i den här tid vi lever. Det är bara på den smala vägen där vi lever kompromisslöst. Det är bara Jesus vi följer. Det är bara Guds ord vi förhåller oss till. Och vi har bara en hjälpare. Han heter den helige ande. Och han är sanningens ande. Halleluja. Om vi går vidare nu så ser vi att det stormar nu på så många fronter. Det är politiska stormar. Det är ekonomiska stormar. Moraliskt, andligt, religiöst. Krigen avlöser varandra. Och jag följer utvecklingen som du gör. Vad sker med Iran? Vad sker med Ryssland och Ukraina? Nu är det så mycket som mullrar. Det kan bli tredje världskrig när som helst. Och Gud har allt i sina händer. Men jag vill inte vi ska fokusera nu på dessa muller eller stormar. För det Gud vill, mina vänner, är att vi ska bli hans profetiska örnar. Personligen upplever jag att åren fram till 2030 kommer vara mycket prövande och omskakande. Det är så mycket nu som parallellt håller på att ske på vår jord. Ett nytt världskrig kan äga rum. Jag läste häromdagen eller häromveckan hur Mastercard har fått uppdrag att fram till 2029 finna en ersättning för alla betalkort. Och när jag läste detta så var det som att, men kära någon, Mastercard går rakt i linje med det Bibeln talar om, ett viljusmärke. Då läste jag om hur de ska ersätta betalkorten. Då ska det vara ansiktsskanning och fingeravtryck. Och det var som att det är nästa steg i utvecklingen. Och steget efter det, där har vi vilddjurets märke. Och allt det här sker nu, mina vänner. Inte om 10 år, inte liksom om 20 år. Nu sker detta. I Jerusalem och i Israel så talas de i de här religiösa kretsarna om att templet ska byggas. Ett nytt tredje tempel. Och planerna finns. Allt är egentligen färdigt. Jag tror att så mycket är nu redo att bli fullbordat. Men i den här tiden, mina vänner, så upplever jag att Gud kommer att göra sitt största verk i historien. Läser vi kyrkohistoria, läser vi väckelsehistoria, så har väckelse alltid brutit ut när det har varit en kris. Nästan alltid har det varit en misär, en krig eller ett avfall. Fullständigt, man söp ihjäl sig till exempel på 1800-talet i England. Och då bröt William Booth och Frälsningsarmén-väckelsen fram. Helgelseväckelsen, metodistväckelsen bröt fram i England. Den spred sig till Amerika. Och sen kom pingstväckelsen på början av 1900-talet. Och den kom till Sverige, tack och lov. Och jag vill bara att vi ska förstå, Gud verkar alltid när det verkar som mörkast. När det verkar som hårdast, när det verkar som tuffast. Och det bibelord jag blir så uppmuntrad av, det är vad Petrus ropar ut på Jerusalems gator på pingstdagen. Då bekräftar han vad profeten Joel säger. Det ska ske i de sista dagarna. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och döttrar ska profetera. Och era unga män ser syner och gamla män ska ha drömmar. Vet ni vad jag ser? Gud talar mycket om synen. Vad läste jag i början? Du ska be Gud om smörjelse. Smörjelse så du kan se. Och nu talar till och med profeten Joel och Petrus citerar att i de sista dagarna när anden utgjus, då ska unga män se syner och gamla män ha drömmar. Och jag tror att det finns en smörjelse ifrån den helige ande där du och jag blir profetiska. Du behöver inte gå och du kanske inte är en profet. Men vet du vad jag tror att smörjelsen Gud vill utgjuta? Det är en profetisk ande över sitt folk. Så vi blir många som är vaksamma. Många är skärpta i anden. Så vi kan pröva och urskilja, vaka och be. Så inte Guds församling blir lurad eller bedragen. Ett annat namn för den profetiska tjänsten är väktartjänst eller väktare på muren. Och jag älskar det uttrycket. Och ni tänker en krigsmur eller mur runt en stad. Vad var det man gjorde? Man spejade. Man hade spejare på muren som vakade, som spejade, som hade koll, som var vaksamma och alerta. Vad var det Jesus sa i Getsemane? När han våndades inför Gud. Vad var det Jesus sa till sina lärjungar? Vaka och be. Anden är villig, men köttet är svagt. Hör nu vad Jesus sa i den här tiden, stunden, timmarna innan han själv skulle korsfästas. Så säger han någonting väldigt intressant och viktigt. Köttet är svagt. Vårt kött blir lätt frestat, lätt lurat, lätt attraherat av kanske lockelser och till och med av det som är orent eller det som är falskt. Men vår ande är villig. Anden med Guds ande, hör mig nu, är vaken, är brinnande, är klarsynt. Och här har vi våran viktiga lärdom, mina vänner. Vill du bli en profetisk tjänst, en profetisk gudsman och gudskvinna, då behöver du korsfästa köttet och köttets begär. Vi behöver lära oss som kristna att inte lyssna på köttets skrik, köttets alla begär, utan säga som Jesus, anden är villig. Och det är därför vi behöver ha ett böneliv, vakande och bedjande, som kopplar upp med Guds ande. Amen. Innan vi går vidare så vill jag beröra olika fågelsorter i Guds rike. För när jag gör det så blir det en aha-upplevelse hur Gud och fienden har verkat bland Guds folk. Jag hade bön och studier för många år sedan och då bara visade Guds ande mig de här olika fåglarna. Och jag känner att de är så tydliga och beskrivande, men det blir också en aha-upplevelse för dig och mig. Och den fågel jag kommer till, det är ju självklart örnen. Men innan jag kommer till örnen så vill jag beröra några andra fåglar. Och det är bland annat undulaten, som många har tyvärr blivit i Kristi kropp. Man är fångad som i en bur. Instängd. Det kan vara synd eller fruktan. Det kan vara av religiöst slaveri. Man är bunden, fångad. Du kanske känner det ibland. Ibland kan vi alla komma in i den här buren. Man känner sig kvävd. Man känner sig bunden. Du är inte fri. Men jag har ett ord ifrån Jesus. Den sonen gör fri, är sannerligen fri. Så underlat ska vi inte vara, mina vänner, som kristna. Vi ska vara fria i Jesu underbara namn. Amen. En annan fågel är strutsen. Och strutsen är den kristen när fara kommer. När det kommer en storm, när det kommer något mörkt moln, då borrar man ner huvudet djupt ner i sanden. Man har starka muskler. Du kan vända bibelord kanske. Du har gått 5 bibelskolor. Det har jag gjort. Men struts är jag inte, tack och lov. Men strutsen, de vill inte höra. De vill inte se. De vill bara ha goda nyheter. De vill bara höra om Jesus och Guds nåd och Guds välsignelse. Så fort man, när man fara kommer, eller att Gud manar oss att ta upp kampen och strida för honom, då bara de ner huvudet och vill gömma sig. Så ska inte du och jag vara. En annan fågel är tuppen. Och tuppen är en kristen, jag säger inte mer, som har det här stolta, högmodiga, själviska och även självcentrerade fokuset. Jag och mig och mitt. Min tjänst. Min smörjelse. Min gåva. Jag är lite bättre än de andra. Den attityden har strutsen, tuppen. Och det här är inte alls vad Gud vill ha i dig och mig. Jag tror David och Goliat visar tydligt på det här. David, han bara ödmjukade sig, medan Saul blir bara större och större i sig själv. Och slutet, det kan du och jag. Gud fick ta sin hand ifrån Saul, men Gud lyfte fram och lyfte upp David. Vi ska inte vara tuppar i Guds församling. En annan fågel är hönan eller hönsen. Och hönsen är de kristna. De ser bara ner och slåss med andra höns om det man ser ner. Det är skvaller och det är det här strävan efter man vill ha, man vill ha, man vill ha. Har ni sett en hönsgård? De tittar neråt och de låter och de slåss om vända litet frö. Och sen när de inte ser några frö så slåss de med varandra ändå. Det är det här, man ser bara neråt. Man lever bara för den närmsta lilla blicken. Och det är väldigt själviskt även där. Sen har vi gamarna. Den kanske farligaste av alla fåglar. För vet du vad gamen gör i Guds församling? Det är en fågel som är lite i bakgrunden, men den har bara en enda agenda, kväva Guds ande. Isabels ande är en sådan. Hatar allt som är profetiskt, vill kväva smörjelsen, kväva tungotalet, kväva allt av andens gåvor i församlingen. Det här är en ande av Isabel, det är också en gam, en fågel som bara vill ha död religiositet. Och det här är jättefarligt. Det är mycket mänsklig kontroll och manipulerande. Man har sken av Guds fruktan men förnekar dess kraft. Dessa sex fåglar behöver vi bli lösta ifrån, befriade ifrån. Men nu vill jag börja tala med dig om den profetiska örnen. Läser du med mig Psaltaren 103, vers 1-5. Så är det många som har läst och predikat över 103, vers 1, 2 och 3. Men när du kommer till vers 5 så blir det aha-upplevelse. Vi ska läsa Psaltaren 103, vers 1-5. Lova Herren min själ, ja hela mitt inre ska prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ. Glöm inte alla hans välgärningar. Han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Kan du säga amen? Och nu läser vi. Han återlöser ditt liv från förgängelsen. Kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han mättar ditt begär med sitt goda. Så att du blir ung på nytt. Som en örn. Jag kommer komma till det här alldeles strax. Men det finns något profetiskt nedlagt i Guds ord om örnen. Som jag tror Gud vill ska bli uppenbarat för dig och mig i den här tiden. Det finns en smörjelse, en andens smörjelse. Där du blir förnyad, förvandlad. Och du får se med örnens perspektiv. Du får lyftas upp till högre höjder. Halleluja. Och går vi nu till Hanna som min favoritbibelvers i Gamla testamentet. Vi har den på en tavla i vårt vardagsrum. Målad av Rebecka från Borås som är så duktig och smord konstnär. Då målade hon en tavla med en Herrens örn. Jag tror det är en kungsörn. Det är havsörn eller kungsörn, men jag tror det var kungsörn. De är vackra båda två. Men läs nu med mig Jesaja 40, 29-31. Jesaja 40, 29-31. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöse styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla, men det som hoppas, hebreiskan på det här ordet hoppas, betyder se upp med förväntan. På Herren får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De springer utan att mattas, de vandrar utan att bli trötta. Och nu har jag en fråga till dig. Varför läser vi om örnen i psalm 103? Varför läser vi om örnen i Jesaja 40? Och vi kan gå in till uppenbarelseboken där det finns fyra varelser inför Guds tron. En är en örn. Varför, varför, varför? Jag är övertygad i hela mitt inre att Gud andligt sett vill göra oss till profetiska örnar. Inte kraxande kråkor eller liksom intrigstridande hönor eller gamar som kväver Guds ande eller tuppar, stolta, högmodiga. Han vill göra dig och mig till en örn. Och när jag läste, studerade om örnen. Jag kollade på naturprogram. Jag läste till och med olika uppslagsverk och jag sökte på nätet. Och så fick jag bara aha-upplevelse efter aha-upplevelse. Och låt mig dela med dig några helt fantastiska karaktärsdrag av en profetisk örn. För lyssna nu mina vänner, det som fienden gör i vår värld kan du aldrig övervinna eller möta som en kråka eller höna eller tupp. Bara i anden som en Herrens örn. Jag känner en smörjelse när jag säger det här. Vi kan inte möta fienden eller det som kommer eller de prövningar, stormarna som fienden vill drabba jorden med i hönans eller kråkans, tuppens anda. Vi behöver korsfästa köttet fullständigt och låta anden lyfta oss till högre höjder. Så du tar emot smörjelsen att se och höra vad anden vill säga. Halleluja, praise the Lord. Det är därför Zakaria säger, inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske. Bara genom min ande, säger Herren. Så nu vill jag ta det på en spännande resa. Det första örnen har är frimodighet. Halleluja. En örn vet att en örn är en örn. Och på grund av sin identitet är den fullständigt fri från rädsla. Och vet du vad en sann kristen bör och ska vara? Trygg vem du och jag är i honom, Jesus Kristus. När du vet vem du är i Jesus Kristus, då har inte fruktan någon plats i ditt och mitt liv. Du är friköpt. Du sitter i det himmelska. Halleluja med Kristus Jesus. Du har makt och auktoritet över djävulen. Du är över och inte under. Du är huvud och inte svans. Du är smord. Du är beklädd med kraft från ovan. Du har namnet Jesus. Du har den helige ande. Du har Guds änglar som strider med dig. Hör mig nu mina vänner. Frimodighet tillhör dig och mig. Och örnen är den mest frimodiga av alla fåglar. De kan attackera stora byten orädda. Det är som David och Goliat. Det är precis det jag talar om. David var liten fysiskt, men han var stor i anden. När du och jag tar emot smörjelsen från den helige ande, då kan en storm, en kris, en fiende rent ut sagt, se jättejobbig och svår ut. Men i anden, i smörjelsen, så kan du och jag se det med Guds ögon. Då blir det som David och Goliat. Jag kommer emot dig i Herrens Sebaots namn. Han talade med en frimodig ande. Precis likadant var det med Josua och Kaleb. En annan karaktärsdrag av örnen är vision. Vet du att örnen har den bästa synen av alla fåglar? Kan se i detalj upp till 8 kilometer framför sig. Och Gud vill ge dig en syn, en profetisk skärpa att se och hör mig nu vad jag säger. Att kunna urskilja och se igenom falska fasader, dolda agendor och till och med det som ser bra ut, glimrar. Där ska du kunna pröva, är det rent? Är det Guds ande? Är det Jesus eller är det en kopia? Vad var det Jesus sa? Jag ska bygga min församling. Vet vad jag ser i vår värld och i vårt land? Mycket som kallas Guds församling. Mycket som kallas Jesu Kristi verk och Guds verk. Det är ett mänskligt verk och ofta blandat med religiösa motiv. Men inte Jesus, inte Guds ande, inte Guds ord. Vi behöver kunna urskilja och se igenom detta mina vänner. Att du får en örnsyn, profetisk örnsyn, är ett av de viktigaste bönämnena vi bör ha för det som väntas skall. En annan karaktärsdrag är örnen har hög höjd. Tänk dig nu en hönsbur. De ser ju inget annat. De har ju stängsel kanske 2 meter högt. De har inte en tanke på att de ska komma ut och komma över och flyga och lyfta till högre höjder. Men vet du vad anden gör med dig och mig? Guds ande. Vi förvandlas. Det är därför Paulus säger metamorfos i Romarbrevet 12. När vi förnyas, vi förvandlas då. Och vi tar emot Guds högre tankar och högre vägar. Vi lämnar hönstadiet och vi blir en Herrens örn. Och vet du vad en Herrens örn gör? De kopplar, tar del av Guds högre vägar och högre tankar. Vad är det Jesaja 55 säger? Guds vägar är så mycket högre. Guds tankar är så mycket högre än era tankar. Vad talar Jesaja om? Han är ju en profet. Han talar ett örnspråk. Han talar profetiskt, men det han menar, med Guds ande kan vi få lyfta till högre höjder. Du kan få höra Guds tankar. Du kan få se Guds vägar. Halleluja! Det är därför jag är en väldigt glad man. Jag har sett vad djävulen håller på med och jag urskiljer hans lömska vägar och planer. Men jag är inte rädd för 5 öre. För jag vet att han som är i mig är större än han som är i världen. Och det är det smörjelsen gör. Det är det anden gör. Amen! Jag älskar när jag får ta del av Guds högre tankar och högre vägar. För vet du vad det gör med dig och mig? Det ger dig tro. Det ger dig också en vila. Vi ska inte bekymra oss för morgondagen. Oroa dig inte för nästa kris eller storm. Var trygg. Men vet du vad vi behöver? Lyfta till högre höjder. Vi behöver söka Gud för att ta emot hans ord. Vi brukar kalla det i karismatiska kretsar ett rema-ord. Logos är det skrivna ordet. Men vet du vad ett rema-ord är? Det är när anden levande gör ett ord för dig i rätt tid. Det är ett Guds ord pricksäkert för dig, din familj, ditt äktenskap i den tiden och stunden du behöver det. Det är det jag talar om just nu. En fjärde karaktärsdrag av örnen. De följer inte strömmen. Åh, vad viktigt det kommer bli den sista tiden. Vi får inte vara döda laxar. Eller döda laxar menar jag inte. Döda sillar. De bara flyter med. En lax. Åh, det är det vi ska vara. De hoppar och hoppar uppströms. Varför gör de det? För laxen vet. När jag hoppat och hoppat och hoppat och kommer över den där gränsen, kanten, så finns det lugna vatten. Vi måste lära oss som kristna i den här tiden. Följ inte mediaströmmen. Följ inte samfunds och alla religiösa strömningar som pumpas ut. Vad var det Jesus sa? Se till att ingen bedrar er. Jag skulle kunna namnge många ledare som har bedragit och som leder människor vilse. Men du ska urskilja och pröva dig själv. Det jag säger och det jag ger dig är redskapen. Du behöver lära dig av en örn. För en örn följer aldrig strömmen den heller. En örn är ofta ensamma. Och när de ser andra örnar, då är det inte strid. Då är det en high five. Ja, men tjena på dig Maurice. Hej på dig Håkan. God dagens. Det är liksom en respekt och en kärlek. Det är andens enhet. Men en örn, de går den givna banan. De går den givna vägen. Du behöver lära dig att inte följa strömmen. Den femte karaktärsdraget av en örn. De har aptit för levande föda. Det här är så intressant. Om vi tar gamen. De äter död kadaver. Döda djur. En örn. Bara levande föda. En Herrens örn. En profetisk Herrens tjänare har en aptit för levande mat direkt ifrån tronrummets bageri. Halleluja! Jag går in i bönekammaren varje morgon och jag ber i tungor. Och jag lovsjunger Jesus och där kommer ett ord, där kommer ett ord, där kommer en uppenbarelse. Där upplever jag Guds ande tala och sen börjar Hanna tala och profetera. Och jag kommer tillbaka och sen så går vi in i lovsången och sen öppnar vi Bibeln. Och innan vi är färdiga så har vi ätit av levande föda. Praise the Lord! Du kan göra det i stillsamhet. Du behöver inte vara som jag. Och du ska inte vara som jag. Var den du är. Var fri. Amen. Men jag upplever att Gud vill att vi ska lära oss ha aptit för levande föda. Amen. Den sjätte karaktärsdraget. Och det här blir viktigt nu att du följer med. För nu kommer det flera karaktärsdrag som hänger ihop. Som jag upplever är extra viktigt för den sista tiden. Och det är att örnen möter stormen ansikte mot ansikte. Alla fåglar flyr av rädsla. En örn vet om jag med frimodighet flyger in i stormen. Då vet örnen, jag kommer lyftas upp till högre höjder. Vad gjorde David? Han slog Goliat. Han mötte honom ansikte mot ansikte. Och han visste, nu kommer jag få lön. Jag kommer få välsignelse. Och han blev kung med mycket, mycket mer. Han vann ett helt folks respekt den dagen. Det är som en trampolin eller som en man avancerar i Guds rike genom att du lyder och du vinner segrar. Vi kan inte avancera i Guds rike genom att bara be eller bara sjunga eller bara läsa Guds ord. Vi behöver våga när det är skarpt läge, när prövningen kommer, när stormen kommer. Hör mig nu, om så lidande och förföljelse kommer, då behöver du jag vara som en örn. Vi möter ansikte mot ansikte och förtrösta på att Gud kommer lyfta oss till högre höjder. Halleluja! Och när vi nu är i stormen, vet ni vad som sker med örnens vingar? Örnen vet i stormen så kommer stormen att luttra mig. Så att all sand, ökensand, rensas från mina vingfjädrar. Örnen vet när prövning kommer, när hettan blir hetare, om ni förstår min bildspråk här idag. När det blir riktigt tufft, prövande, då kommer allt av världen, av det som är gråzon, kanske är till och med synd som du lite har låtit vara under mattan. Allt det kommer att komma upp till ytan och du blir luttrad. Du får gå igenom helgelse. Halleluja. Örnen vet det. Det blir som en storstädning. En rensning av det som inte ska vara i fågelfjädrarna. Och jag upplever att vi behöver ta emot nu rensning, rening och städning i våra egna liv. Men i Guds församling. Det är för mycket orenhet och smuts. Allt med HBTQ-läran som är en styggelse från Gud. Där man accepterar homosexualitet. Man blir liberal i bibelsynen och bibeltolkningen. Det är sånt som har fastnat. Nu gör jag en väldigt profetisk bild. Som har fastnat i Guds församlingsvingar. Vi behöver skaka. torka bort allt det här smutset. Så läran blir ren, synden far ut, världens inflytande rensas bort. Så vi blir starka örnar i Herrens tjänst. Kan du säga amen? När vi tillåter sanden, smutsen från världen att vara kvar. Vet du vad det gör? Du försvagas. Din glans försvinner. Härligheten lämnar. Guds välsignelser kommer att lämna. Det blir som Saul, Guds hand lämnar till slut. Det här är allvarligt. Den åttonde karaktärsdragen är att en örn testas innan han kan bära frukt. Och det här är någonting som är så viktigt. Vet du att när örnhonan blir uppvaktad av en örnhane, vet du vad som sker då? Det här är så fascinerande. Örnhonan tar en kvist från ett träd och flyger högt upp. Och örnhanen som är förtjust i örnhonan flyger efter. Och när hon har kommit upp högt, då släpper örnhonan kvisten. Och då vet örnhanen, nu har testet börjat. Han dyker och fångar med munnen och flyger upp och ger kvisten till örnhonan. Och sen fortsätter det här, kanske 2-3 timmar, vad vet jag. Det finns några olika tidsramar, men det fortsätter tills örnhonan ser den där örnhanen. Han kan jag lita på. Han har bestått provet. Hans karaktär håller. Hur är det med dig och mig? När vi är kanske unga i tro, vi är barnsliga i vår tro. Anförtro Gud åt dig och mig stora ting? Nej. Men när vi växer i lydnad, växer i renhet, växer i karaktär, vi blir prövade, testade, vår tro blir luttrad. Vad sker då andligt sett? Gud kommer ge dig en större välsignelse, större mandat. Du anförtros mer och mer och mer och frukt börjar komma ur ditt liv. Vad har hänt i den här tidsåldern vi lever i? Det ska gå snabbt. McDonalds-mentaliteten, max 5 minuter. Tålamod finns inte bland många unga. Man vill ha quick fix. Mobilens ålder, man trycker på en knapp så ska det vara framme, färdigt. I Guds rike finns inte det tidsaspektet. Många saker jag nu har börjat kliva in i har Gud talat för 25 år sedan. Jag blev 47 år gammal här om veckan. Nu när jag börjar närma mig 50 så upplever jag att Gud kan se på mig. Du har bestått provet. Jag har testat dig. Jag har prövat dig. Nu, Markus, kan jag börja att låta dig få bära frukt. Ett nytt mandat kommer. En ny smörjelse kommer. En ny välsignelse kommer. Det här är likadant för alla av oss. Vi blir prövade och testade i Guds skola. Nu har jag 2 olika karaktärsdrag kvar innan vi ska avrunda första delen. Och andra delen kommer jag gå in på konkret hur vi kan bli Herrens profetiska örn. Då går vi in i skolan, hur processen går till. För det här är viktigt, vänner. Men nummer 9, en karaktärsdrag av örnen. De lever i ständig förnyelse. Åh, vad spännande. Vet ni vad som sker när örnen är 30-35 år gammal? Då vet örnen, om jag inte helgas, om jag inte nu plockar bort de gamla fjädrarna, så kommer jag snart att dö. Men vet du vad örnen gör? Ungefär 35 års ålder så flyger de till en avsats, en klippavsats, där de är ensamhet. Smärtsamt plocka bort gamla fjädrar tills de är helt bara på kroppen. Och sen vet örnen, om jag nu låter nya fjädrar växa ut så fördubblar jag livslängden. Det är helt makalöst. Vad är det här för budskap? Den profetiska tjänsten handlar om helgelse och renhet. En stor ingrediens av all profetisk tjänst och det profetiska Gud gör är renhet, det är omvändelse och helgelse. Vi behöver omfamna Guds helgelseprocess där vi ibland får stilla oss. Vi får gå i avskildhet kanske. Vi kanske får ta en tid där vi bara får vara själva med Herren och rannsaka oss. Plocka bort de här gamla fjädrarna. Men vet vad jag upplever Gud vill säga till dig och mig? När vi låter helgelseverket gå på djupet så kommer du få resa på dig med ny härlighet och strålglans. Halleluja! Amen! Och den sista ingrediensen. Örnen fostrar nya örnungar. Nu tar vi en återkoppling till testet. Varför testade örnhonan, örnhanen, med en kvist? För när dagen kommer för örnungsfamiljen, låt oss säga vi har 4 örnhungar på den här sidan. 4 örnhungar på den här sidan. Vet du vad mamman gör när dagen har kommit? Då lyfter örnmamman med alla 8 örnhungar upp. Högt upp i skyn. Och då vet örnmamman, nu har dagen kommit då mina örnungar ska få bli sanna örnar. Lärjungaträningen. Och när testet sker, vem tror du följer på avstånd? Örnhanen. Så när örnhonan väl har kommit upp högt så går det någon liten stund. Och rätt som det är så tror örnhungarna, vilken trevlig utflykt vi gör med mamma. Åh, vad högt vi flyger. Och vet du vad som sker när de minst anar det? Då gör mamman så här. Och de är helt ensamma, tror de. Och de flaxar, hjälp. En efter en plockas upp av örnhonan och örnhanen. Där sker lärjungaträning. Och det som sker är att de lär sig flyga. De blir inte proffs första gången. Men det är så det börjar. Och vet du, jag vill avsluta med nu. En profetisk örntjänst handlar om att du och jag blir andliga fädrar och mödrar. Det finns en gudomlig kallelse för våran tid. Där fädernas hjärtan vänder sig till sönernas hjärtan. Där mödrarnas hjärtan vänder sig till döttrarnas hjärta. Det är en profetisk process Gud vill återupprätta i den sista tiden. Där du blir en moder och en fader. Där vi får alla fostra nya lärjungar. Halleluja! Låt oss be tillsammans, så tar vi en paus.